Ja.
Nu börjar folk komma in här. Det är lika bra vi drar igång här tror jag. Så att vi får tillräckligt med tid. Nu tänkte vi börja lite grann, Anna och jag, med att prata om läget i Sverige på sjukvårdsfronten. Sedan släppa över till Daniel Brattgård och prata lite om SUs beslut. Och sen ska vi lämna merparten av förmiddagspasset till Ingvar Carlsson. Så, vad ska vi säga om läget?
Nej, vi ska inte prata mycket mer. Vi ska prata om rätten till sjukvård för gömda.
Ja.
Och där finns det ju...
Det var det vi hade kommit överens
om. Och nu verkar folk ha vaknat och kommit hit också. Alltså. Och det är fullt... Och folk är på väg in här och så. Så det, nu så ser det bra ut här. Jo, det är ju det här med rätten till sjukvård. För att det är ju en sak att vi i våra små nätverk arbetar. Och det är en annan sak att det ska vara en rättighet med sjukvård. Inte bara för de som har 10 siffror, utan rätten till sjukvård är en mänsklig rättighet. Och där är det ju arbete på flera plan som vi håller på med parallellt då med vårt vanliga arbete med de gömda. En av de här grejerna, det kan jag bara nämna då, att det är ju det här med att Rosengrenska är en del av en plattformsorganisation, PIKUM. Platform International Cooperation for Undocumented Migrants, där jag åker ner från Rosengrenska, varit ner 2 gånger hit, jag ska ner nu i november igen och sen, där det är en rörelse i Europa och Amerika, alltså man kan säga de rika länderna, där det är att man ska ha rätt till sjukvård även om man inte har de 10 siffrorna. Och det är egentligen en sak som man kan gå in på våran blogg och läsa mer om och sådär. Men det gjorde att när en av de här människorna skulle komma ifrån PIKUM från Bryssel och till Sverige och hälsa på, så passade vi på att dra ihop uppe i Stockholm människor ifrån alla möjliga organisationer och sånt som har engagerat sig i den här frågan. Så då var vi ungefär 30 personer uppe i Stockholm som träffades 28/8. Och då var det Läkare utan gränser, Läkare i världen, Röda korset kom med 10 personer eller något sånt där, med Bengt Westerberg i täten och Charlotte Arvidsson som då är vår kollega uppe i Stockholm med telefonen. Och det var folk, doktorer mot AIDS, och det var en hel mängd av människor som egentligen jobbar i den här frågan. Och det var väldigt intressant, och det var ändå liksom någon slags... ska man säga, inofficiellt möte, för det blev ingen skrivelse av det, det blev ingenting sånt, men vi vet att vi finns och vi jobbar för den här frågan. Så PIKUM finns ju då, och det fortsätter vi att arbeta med, och de som är intresserade mer av PIKUM och det internationella arbetet, de kan läsa på våran blogg. En av de nya deltagarna i det var IFMSA, några stycken ifrån. Och det är då medicinstuderandes organisation som har en underavdelning med medicinstuderande som intresserar sig för rätten till sjukvård.
Ni kan väl ställa er upp bara ifall det är någon som vill
mingla med er.
Sen. Ja, just det.
För det är också väldigt intressant, under sin tid när man är läkarstuderande så lär man sig grunderna i sjukvården, de etiska grunderna och de medicinska grunderna, och det är ju väldigt fint att de kämpar för de här, att det finns redan under utbildningen. Vi är ju också inne och föreläser ibland och så på olika skolor och så.
Och ni ordnade ju för några veckor sedan en fantastisk utbildningshelg faktiskt och samlade ihop medicinstudenter och andra vårdelever var det också, va? Från hela Sverige. Hur många var ni? Det var jättemånga. Från hela Sverige. Och bland annat var Anna och jag inbjudna att prata och många andra intressanta föreläsare. Och det var väldigt stimulerande att möta alla unga entusiastiska vårdstudenter. Det känns hoppfullt för framtiden att ni är redan så tidigt under utbildningen in och diskuterar de här frågorna kring vårdetik och rätten till sjukvård för alla och tar tag i de frågorna på ett aktivt sätt. Så.
Vad vi väntar på nu, det är ju också Paul Hunts rapport. Vi har pratat tidigare om Paul Hunt. Han är ju FNs speciella rapportör i de här frågorna med rätten till sjukvård och gav ju Sverige kritik i en presskonferens innan han åkte ifrån Sverige då i januari-februari. Ja. Men hans definitiva rapport har inte kommit än. Och den väntar vi på med spänning då för att se hur mycket kritik det blir mot Sverige. För det blir också lite vägledande för hur resten av Europa och så bör ställa sig i den här frågan.
Man kan säga kanske också bara att det finns ett par rätt bra delarbeten i den avslutande delen av den stora statliga diskrimineringsutredningen som handlar om hälsa och sjukvård. Alltså den sista boken handlar om hälsa och sjukvård, och där har bland annat Mattias Olsson från Läkare utan gränser skrivit om rätten till sjukvård för gömda och utvidgat en del med en del ytterligare material från deras studie som inte fanns i deras rapport. Och även har Göran Bodegård har skrivit om apatiska barn i den, och den utredningen finns att ladda ner på nätet.
Vi har en hänvisning från bloggen på den. Sen finns det ju de här National Action Plan som alla länder i Europa och EU ska skriva. National Action Plan för mänskliga rättigheter och National Action Plan for against poverty and social exclusion. Och det är ju sånt, om man då ständigt skriver de här planerna men inte har med en stor del av de här gömda, att inte de gömda nämns överhuvudtaget, då har man ju i Sverige så rör det ju sig inte om så många tusen. Men ändå, det är en grupp som inte nämns och som far illa inom våra gränser, och ute i Europa så är det ju alltså någonstans mellan 3,5 och 5 miljoner människor som inte nämns, som inte har tillgång till olika rättigheter. Så att det är någonting som PIKUM arbetar med, att om de här människorna åtminstone nämns i planerna, då finns de i alla fall. En annan fråga är ju just det här med betalningen i efterhand, och det har ju varit avslöjanden på TV och det har varit diskussioner om det, att de som har fått permanent uppehållstillstånd ibland har det kommit som ett brev på posten. 350 000, 150 000, 7 000, 35 000, 3 500, 1 500, 1,2 000. Olika räkningar som dimper ner ifrån sjukvården. När man var sjuk och gömd, låg inne för självmordsförsök eller för komplicerad förlossning eller vad det nu var, så kommer det i efterhand räkningar. Och där har då artikel 14, den tidningen, gjort en liten sammanfattning. De har ringt runt till samtliga landsting och så har de kollat lite grann hur det ser ut i landstingen i Sverige. Och där får de alltså olika svar. En del säger direkt att efter diskussion i Värmland så har man kommit fram till att man ska ta ställning till frågan om den blir aktuell. I Örebro där besluten fattas av respektive sjukhusdirektör, och man stryker det som när de bedömer att det inte går, kommer inte att få in någon betalning från den här familjen, då stryker de det och så vidare. Så det är väldigt olika från landsting till landsting, men det är en sån här sak som vi också kan bevaka.
Hyringen i Hammarkullen skulle du säga något ord om, va? Har jag skrivit. Under valkampanjen så ordnade Hammarkullekyrkan, tror jag det var egentligen, en valdebatt på Mixgården den 19 augusti där riksdagsledamöter från samtliga partier deltog och riksdagskandidater och diskuterade gömdas och papperslösas rätt till sjukvård. Anna och jag var inbjudna att prata först om Rosengrenskas arbete respektive etik och etiska regelverk. Och i den efterföljande paneldebatten så ställde jag frågan: är ditt parti beredd att hjälpa oss i Rosengrenska att lägga ner vår verksamhet? Med andra ord, anser ni att det är samhällets ansvar att ge vård på lika villkor till alla människor som befinner sig i Sverige, även gömda och papperslösa? Samtliga partier svarade tveklöst och utan reservation ja på frågan. Nu gäller det att sätta press på politikerna att de infriar sina vallöften.
Sagt är sagt.
Följande personer deltog i debatten: Eva Selin Lindgren från Centerpartiet, Cecilia Wigström från Folkpartiet, Göran Lindblad, Moderaterna, Rosita Runegrund, Kristdemokraterna, Per Axel Sahlberg, Socialdemokraterna, Sofia Johansson, Vänstern och Carla Lopez från Miljöpartiet. Så nu får vi sätta press på dem.
Skulle vi inte säga någonting om de apatiska barnen också,
jo,
innan vi ger oss?
För att
nu i pausen till exempel så hör vi att det är eftersnack på stan. Att det är folk från Migrationsverket som fortfarande går ut och säger att jo, men detta att de blir friska så fort de får uppehållstillstånd, och då ser man ju att det var bara, de bara låtsades som vanligt. Så att fortfarande så går de här myterna runt. Men hur är det med det egentligen, Henry?
Ja, alltså det var ju så här att Marie Hässle, alltså regeringens samordnare kring apatiska barn, man kom med sin andra rapport i maj i år. Den går också att ladda ner ifrån Marie Hässles hemsida som ligger under regeringen. Och det var en ganska skrämmande läsning skulle jag vilja säga. Dels därför att den vetenskapligt är otroligt dåligt gjord, och dels därför att den är väldigt anklagande och insinuerande i sitt tonläge. Alltså man drar illvilliga slutsatser kan man säga på väldigt lite underlag. Kritiken i korta drag som vi från Barnläkarföreningens sida har rest mot den vetenskapliga metodiken, det är att man, rapporten består av ett par olika delar. Dels så har man åkt till de länder där apatiska barn är överrepresenterade ifrån och pratat med olika personer inom sjukvårdsorganisationer och inom NGOs, och därigenom fått fram att det finns inga apatiska barn. Man känner inte till apatiska barn i de här länderna, och det förekommer i princip inte någon systematisk diskriminering och traumatisering heller i de här länderna. Vår kritik av detta är ju dels förstås så kan man fundera över hur man har gjort det här urvalet, men framförallt så säger det väldigt lite om vad de enskilda barnen har utsatts för. Det här är ju en strukturell undersökning om stora övergripande strukturer, men det enda vettiga om man vill ta reda på den eventuella betydelsen av trauma, det är ju att se vad har just de här barnen varit utsatta för. Sen försökte man göra en jämförande undersökning mellan de nordiska länderna för att se om det är skillnad i asylprocessen, varför det blir så många apatiska barn i Sverige men inte i de andra nordiska länderna. Och också det görs då en slags övergripande, alltså man frågar folk som jobbar med asylprocesserna om det är någon skillnad, och när det är, man försöker titta lite på väntetider till första beslut och se att det inte är några väldigt stora skillnader. Man går inte igenom regelverken för barn till exempel. Och man ser inte heller här på vad har just de apatiska barnen gått igenom i sin asylprocess i förhållande till andra. Så det blir också här att man rör sig på en väldigt övergripande nivå som inte ens är en barnnivå kan man säga. Sen så gör man intervjuer med människor runt omkring barnen i asylprocessen. Man har alltså gjort gruppintervjuer, och det visar sig dels att de är väldigt selektiva, alltså man har, det finns grupper som inte är med i diskussionen och inte får vara med. Jag vet folk som har varit med i de här gruppintervjuerna och som säger att beskrivningen av vad som utspelade sig under de här diskussionerna stämmer inte i rapporten. De vill inte, alltså, det har inte gått till så som man beskriver i rapporten. Det vill säga man har inte skrivit en sammanställning och skickat ut till deltagarna på diskussionsmötena för synpunkter, utan man har skrivit den version man vill så att säga. Och man har inte heller, kan man säga, med behandlare och vårdare diskuterat det här med traumats betydelse till exempel. Det finns tre eller fyra exempel på grova felcitat, alltså man försöker stödja sin linje på citat av artiklar till exempel av Lars Augustsson, Solveig Ekblad, Magne Raundalen och så vidare. Och går man in och läser vad det står i de här, alltså i original, så har man lyft ut delar av resonemang som leder till exakt motsatt slutsats mot vad utredarna gör. Alltså närmast citatförfalskning skulle man kunna säga. Och man kan, alltså det man kommer fram till i rapporten är då att trauma kan inte förklara. Jo, och sen utmålar man, kan man också säga, vissa grupper som fiender, och det är ju hjälparorganisationer, media till en viss del och barnläkarna i synnerhet. Men istället då för att som forskare gå in och diskutera, alltså använda dem som informanter för att bilda sin uppfattning, så har man då rapportförfattarna alltså förbestämd uppfattning om de här instanserna och som man utgår ifrån. Så att så här, man är inte beredd att diskutera och ompröva den inställningen eller lyssna på deras synpunkter, utan så här är det. Och sen säger man då alltså att traumat kan inte förklara att barn blir apatiska. Kulturen kan inte göra det, även om man då säger att de här människorna kommer från holistiska kulturer, och holistiska kulturer går ut på att man ska offra sig för andra. Det vill säga, det kan vara så att barnen offrar sig för familjen. Alltså ett oerhört ytligt och förenklat resonemang som får socialantropologer att resa ragg, kan jag säga. Asylprocessen kan då inte heller förklara tillståndet. Och kvar finns då simulering och intoxikation, och det säger man att det har vi inte underlag och kunskap till att bedöma. Så det menar det till då. Fast man använder ganska mycket till att diskutera detta i alla fall, och hänvisar då till experter som Thomas Jackson och Thomas Eriksson, som ni kanske såg i Uppdrag granskning. De benämns i utredningen experter, medan barnläkarna benämns barnläkarna. Ja, så att, och det här med simulering och intoxikation tog ju då Geller Thomas upp i Uppdrag granskning, som jag inte tror jag behöver gå in på så mycket mer. Det var ju bara en del av kritiken kan man säga, men det visar ju ungefär vilken nivå det är på den här studien och hur man resonerar. Det som har hänt efteråt kan bara vara lite roligt att se, för det händer nog i bästa fall ändå en del. Det här är senaste Dagens Medicin. Socialstyrelsen är inne på att ändra sina råd, sitt meddelandeblad om apatiska barn, där man tog upp just simulering som något som var viktigt att tänka på, trots att man inte hade ett enda konkret fall att peka på. Man kommer att tillsätta en... alltså man säger så här att vi kommer att ha en stor satsning på asylsökandes trygghet och hälsa framöver. Alltså man kommer att tillsätta, man ser det som ett prioriterat område och kommer att öppna för en dialog och antagligen anställa folk som kommer att jobba med det här med asylsökandes trygghet och hälsa. Och det är naturligtvis jättebra att Socialstyrelsen gör det. Läkarförbundet kommer tillsammans med Läkarsällskapets delegation för medicinsk kritik att granska hur bland annat läkarna Thomas Eriksson och Thomas Jackson och Peter Engelsöj uttalar sig om apatiska barn och vilken grund de haft för sina påståenden om att barnen skulle ha förgiftats eller simulerats.
Fortsättning följer alltså.
Ja. Nu väntar vi väl egentligen ivrigt på om den nya regeringen kommer att lägga ner Marie Hessles utredning. Om inte så kommer slutrapporten att komma i förra årsskiftet när uppdraget går ut. Men vi hoppas väl kanske på att man ska lägga ner hela utredningen.